Prolog. Ljungeldar. Från sin plats vid det höga vallfönstret, nästan 80 famnar ovan mark och inte långt från Vita tornets topp, kunde Elaida se milsvitt omkring Trevallon. Hon såg skogsmarkerna och det böljande slättlandskap som kantade den mäktiga floden Arinrin, kunde följa flodens lopp från nordväst därifrån den kom innan den delade sig kring den stora ö som rymde Trevallons majestätiska stad. Nere på marken kastade husen säkert långa skuggor i morgonsolen, men från denna upphöjda position var utsikten idel ljus och glans. Inte ens Carhains sägenomspunna krönlösa torn hade kunnat mäta sig med Vita tornet. Bland tornen i resten av Trevallon fanns det sannerligen inget som kunde det, trots att det både när och fjärran talades om dessa torn och deras välvda broar uppe i skyn. På denna höjd minskades den onaturliga hetta som gripit världen av en bris som nästan aldrig mojnade. Ljusfesten var redan förbi och marken borde ha legat dold under ett tjockt lager av snö. Men istället var det lika varmt som mitt under en ovanligt het sommar. Detta var ännu ett förebud om att sista striden var i antågande och att den svarte nått världen med sin beröring. Om det nu skulle ha behövts några fler sådana tecken. Elaida tillät naturligtvis inte värmen att beröra henne ens när hon lämnade svalkan här. Det var inte för brisens skull som hon hade flyttat upp hit till detta enkla gemak, trots den olägenhet som alla trapporna innebar. De enkla rödbruna golvplattorna och vita marmorväggarna, prydda med ett fåtal gobelänger, kunde på intet vis mäta sig med överdådet hos den ämelintronandes ämbetsrum och det gemak som hörde till, många våningar längre ner. Hon gjorde fortfarande bruk av dessa rum ibland. I mångas ögon hörde de ihop med den ämelintronandes makt och myndighet. Men det var här hon bodde och för det mesta även förrättade sitt värv. Nej, det var för utsiktens skull. Fast inte den över staden, floden eller markerna, utan över det som tagit sin början nere på tornområdet. Där tidigare väktarnas övningsgård hade legat var nu ett stort område täckt av utgrävningar och påbörjade grunder, tillsammans med höga lyftanordningar av trä och staplar med block i marmor och granit. Platsen kryllade av murare och deras underhuggare och en ändlös rad av vagnar kom rullande in genom portarna till tornområdet med mersten. I utkanten av arbetsplatsen stod en träkonstruktion, vad murarmästarna kallade en arbetsmodell, tillräckligt stor för att en hukande man skulle kunna krypa in och se hur varje sten skulle placeras. Det var nämligen inte många av arbetarna som kunde läsa, vare sig ord eller ritningar. Arbetsmodellen var stor som en smärre herrgård. När varenda kung och drottning hade ett palats, varför skulle då den ämelintronande behöva hålla till godo med ett gemak som var föga bättre än de flesta vanliga systrars? Hennes palats skulle bli lika storslaget som Vita tornet och därtill ha en tornspira som reste sig 10 famnar högre än själva tornet. När byggmästaren fått höra detta hade han blivit alldeles blek. Tornet hade byggts av ogier med bistånd av systrar som brukade kraften. Mäster Lerman hade emellertid bara behövt kasta en blick på Elaidas ansikte för att han stammande och bugande skulle försäkra henne att det naturligtvis skulle bli som hon önskade. Som om det funnits några tvivel om den saken. Hon pressade irriterat samman läpparna. Hon hade också velat anlita byggmästare från Ogier-folket, men av någon anledning hade Ogierna isolerat sig i sina städningar. När hon skickat en kallelse till den närmaste av dessa, Steading Jane Toyne i Svarta bergen, hade det svar hon fått varit ett avslag. Nog så hövligt förvisso, men inte desto mindre ett avslag och utan någon förklaring, inte ens till den ämelintronande. Ogierna hade alltid varit ett tillbakadraget släkte. Men det kunde också vara så att de ville hålla sig skilda från en värld stadd i upplösning. Ogier undvek inblandning i människornas tvister. Elaida förvisade beslutsamt ogierna ur sina tankar. Hon berömde sig av sin förmåga att skilja på vad som kunde göras och inte. Frågan om ogierna var en petitess. De hade ingen del i världen förutom de städer de byggt i en sedan länge svunnen tid och som de nu sällan besökte, annat än för att utföra reparationer på byggnaderna. När hon blickade ner på männen som skalbackslikt myllrade över byggplatsen dök en liten missnöjd rynka upp mellan hennes ögonbryn. Palatsbygget gick i snigelfart. Må så vara att Ogier inte fanns att tillgå, men däremot kunde man kanske använda kraften igen. Det var inte många systrar som kunde väva jord med någon kraft att tala om. Men det behövdes inte så mycket för att stärka sten eller binda sten till sten. Ja, för hennes inre syn stod palatset redan färdigt med kolonnkantade gångvägar, väldiga glänsande kupoler och sin höga spira som ensam sträckte sig upp i skyn. Hennes blick sökte sig upp mot den molnfria himlen, upp mot platsen där spetsen skulle vara, och hon undslapp sig en lång suck. Ja, hon skulle utfärda nödiga befallningar redan idag. Bakom henne slog det höga golvuret tre timmen med spröd klang och fick svar från klockor och gånggångar nere i staden. Ljudet var svagt här, så högt ovan hustaken. Med ett leende lämnade Elaida fönstret, slätade till sin gräddvita sidenklänning med röda slitsar och rättade till den ärmelintronandes breda randiga ståla som vilade över hennes axlar. Det rikt utsirade och förgyllda uret hade små figurer i guld, silver och glänsande emalj som rörde sig när den slog. På en avsats flydde trollocker med horn och huggtänder undan en HD i vid kåpa. På en annan sågs en man som uppenbarligen föreställde en falsk drake försöka avvärja silverna ljungeldar som en annan syster slungade mot honom. Och ovanför urtavlan, en god bit över Elaidas huvud, knäböjde en kung och en drottning inför en ärmelintronande i sin ståla, målad i klara emaljfärger. En stor månsten, slipad till formen av Tervallons låga, var fäst på en guldbåge över figurens huvud. Det var inte ofta Elaida skrattade, men när hon såg på klockan kunde hon inte låta bli att skrocka förnöjt. Det var Semail Sorenthane, en ärmelintronande från Grå Aja, som hade låtit tillverka den som en påminnelse om tiden före troll och krigen, då ingen härskare hade suttit på sin tron utan tornets samtycke. Semails drömmar om att denna tid skulle komma åter hade emellertid kommit om intet, liksom Semail själv. Och i drygt 300 år hade uret stått i ett dammigt förrådsrum. En pinsam pjäs som ingen vågade visa upp. Ingen före Elaida. Tidens hjul vred sig evinnerligen. Det som en gång varit kunde komma tillbaka. Och skulle komma tillbaka. Golvuret var symmetriskt placerat i förhållande till dörren som ledde till hennes salong och vidare till sovrummet. Utsökta gobelänger, färggranna vävnader från Tyr Candor och Aradoman med glimmande guld och silvertrådar invävda bland de vanliga hängde par om par exakt mitt emot varandra. Ordning var någonting som hon alltid hade uppskattat. Mattan som täckte merparten av golvplattorna kom från Terrabon och hade ett mönster i rött, grönt och guld. Det var en sidenmatta. Det förnämsta som fanns att få. I vart och ett av rummets fyra hörn stod en sobert utförd marmorpiedestal med en vit vas av skirt havsfolksporslin. Och i varje vas stod två dussin omsorgsfullt arrangerade rosor. För att få rosor att blomma nu behövde man ta kraften till hjälp, särskilt med tanke på torkan och hettan. Enligt hennes åsikt var det väl använd möda. Förgyllda sniderier täckte så väl den enda stolen. Ingen satt i hennes närvaro nu, som skrivbordet, men de var utförda i Carhaines stränga stil. På det hela taget ett enkelt, anspråkslöst rum med bara två manshöjder upp till taket. Men det kunde duga tills hennes palats var färdigt. Med en sån utsikt kunde det duga. På stolens höga ryggstöd var Tarvalons låga infälld med månstenar som glänste ovanför hennes mörka hår när hon satt. Den polerade bordsytan bröts endast av tre noggrant placerade, lackerade skrin av altarisk härkomst. Hon öppnade ett av dem, smyckat med gyllene hökar som flög bland vita moln, och lyfte upp en tunn pappersremsa som låg längst upp i en trava av brev och rapporter. Det var säkert hundrade gången hon läste detta meddelande som nått henne 12 dagar tidigare, fört av en brevduva till tornet från Carhaine. Det var få i tornet som kände till dess existens. Bara hon visste vad det innehöll och ingen annan skulle ana dess betydelse om de vetat. Tanken fick henne nästan att skratta igen. Ringen är satt i tjurens nos. Jag ser fram emot en behaglig färd till marknaden. Meddelandet saknade underskrift, men det gjorde ingenting. Det var bara Galina Kaspan som kunde ha sänt ett så strålande bud. Galina, som Elida hade anförtrott en uppgift som hon inte skulle ha anförtrott någon annan. Fullständigt litade hon inte på någon, men mer på röda Ajas överhuvud än på någon annan. När allt kom omkring var det från röda Aja hon själv upphöjt till sin post, och i många avseenden tänkte hon fortfarande på sig själv som en röd syster. Ringen är satt i tjurens nos. Rand Althor, draken återfödd. Den man som verkat kunna sluka hela världen när som helst och redan slukat allt för mycket av den var avskärmad och i Galinas våld. Och ingen som kunde tänkas stå på hans sida visste om det. Om det funnits minsta risk för det skulle formuleringen ha varit en annan. Att döma av tidigare meddelanden hade han uppenbarligen återupptäckt förmågan att färdas. En gåva som gått förlorad för Eishedena vid världsfallet, men inte ens detta hade räddat honom. Det hade rent av spelat Galina i händerna. Tydligen hade han tagit för vana att komma och gå utan förvarning. Vem skulle misstänka att han denna gång inte hade gett sig av självmant utan blivit bortförd? Det var nästan så att hon fnittrade. Inom en vecka, eller på sin höjd 2, skulle Althor vara i tornet, noga övervakad och tryggt ledsagad fram till Tarmon Gaiden. Det skulle vara slut på hans härjningar i världen. Det var dårskap att låta någon man som kunde leda kraften löpa fritt. Men än värre dårskap när det gällde den man som enligt profetian måste möta den svarte i sista striden. Och ljuset givet att den ännu inte skulle utkämpas på många år trots det oroväckande vädret. Dessa år skulle behövas för att bringa en passande ordning i världen, ett arbete som skulle börja med att ställa till rätta vad Althor hade gjort. Förvisso var den skada han vållat ingenting jämfört med vad han hade kunnat åstadkomma om han tillåtits förbli fri. För att inte tala om risken för att någon skulle ha dödat honom innan han fullgjort sitt syfte. Nåväl, nu skulle den bekymmersamma ynglingen hållas trygg och foglig som ett lindebarn vid sin moders bröst tills tiden kom för att föra honom till Shaol Gul. Och därefter, om han skulle klara sig med livet i behåll. Elida trutade tankfullt med läpparna. Det som stod i drakprofetian tydde på att han inte skulle överleva, vilket otvivelaktigt skulle vara till det bästa. Moder? Alvierins röst fick nästan Elida att rycka till. Kvinnan hade promenerat in utan att så mycket som knacka. Jag har bud från Ajärna, moder. Svala smärta Alvierin hade på sig en smal, vit ståla som visade att hon var krönikornas väktarinna och upphöjts från vita Aja. Även hennes klänning var vit. I hennes mun lät titeln moder inte så mycket som den hedersbetygelse den var, utan mer som ett tilltal till en jämlike. Alvierins blotta närvaro var nog för att nagga Elidas goda humör i kanten. Att väktarinnan kom från vita Aja och inte röda tjänade som en ständig påminnelse om Elidas svaghet vid tiden då hon upphöjdes. Denna svaghet hade hon sedermera delvis undanröjt, men inte helt, inte ännu. Hon var trött på att gräma sig över att hon hade så få egna kunskapare utanför Andor, och över att hennes och Alvierins föregångare hade flytt, hade fått hjälp att fly. De måste ha haft hjälp, innan det funnits tid att avtvinga de nycklarna till den ärmelintronandes vittfamnande nätverk av spioner. Detta nätverk var rätteligen hennes, och hon ville ha det. De olika Aja hade egna kunskapare och en stark tradition bjöd dem att delge väktarinnan de smulor av information som de fann för gott att dela med sig till den ärmelintronande. Men Elida var förvissad om att Alvierin undanhöll henne delar av till och med denna magra rännil. Likaväl kunde hon inte gå direkt till varje Aja och fråga efter upplysningar. Det var illa nog att vara svag utan att dessutom ge sig ut i världen med tiggarskål. Eller snarare ut i tornet, vilket var den del av världen som egentligen hade någon betydelse. Den min Elida visade upp var precis lika sval som den andra kvinnans. Endast med en liten nick visade hon att hon var varse Alvierins närvaro medan hon låtsades studera olika papper från det lackerade skrinet. Hon vände långsamt på dem i tur och ordning och långsamt la hon tillbaka dem där hon tagit dem. Utan att egentligen se ett enda ord. Det gav en besk smak att tvinga Alvierin att vänta, för att det var så futtigt och för att futtigheter var allt hon hade att tillgripa mot en kvinna som borde ha varit hennes tjänare. Den ärmelintronande kunde utfärda vilka påbud hon ville. Hennes ord var lag och fick inte ifrågasättas. I praktiken måste hon emellertid ha stöd från tornets sal för att många av dessa påbud inte bara skulle vara slöseri med bläck och papper. Ingen syster skulle vägra lyda den ärmelintronande, i varje fall inte direkt. Men många påbud krävde 100 andra befallningar för att de skulle gå att sätta i verket. Och även i de bästa tider kunde denna process vara långsam. Ibland så långsam att den aldrig nådde till mål, och dessa tider var långt ifrån de bästa. Alvierin bara stod där, lika lugn som en bottenfrusen kärn. Elida stängde det altäriska skrinet, men behöll pappersremsan som förkunnade hennes stundande seger, fingrade omedvetet på den som en talisman. Har Teslin eller Jolin äntligen gjort sig omaket att skicka bud om mer än att de tryggt kommit fram? Detta var avsett som en påminnelse för Alvierin om att ingen kunde räkna med att gå säker. Ingen brydde sig om vad som hände i Ibordar, allra minst Elida. Alteras huvudstad kunde slukas av havet utan att ens resten av Altera la märke till det, bortsett från handelsmännen. Men Teslin hade suttit i salen i nästan 15 år när Elida befallde henne att avsäga sig sin stol. Om Elida kunde skicka iväg en företrädare från tornets sal, en av de rödas företrädare, och därtill en som stött hennes utnämnande till ärmelintronande som ambassadör hos en obetydlig regent i ett betydelselöst rike utan att någon ens var säker på varför. Då kunde hennes onåd drabba precis vem som helst. Jolene var en annan sak. Hon hade haft sin stol bland de grönas företrädare i bara några veckor. Och det var allmänt känt att de gröna valt henne för att visa att de inte tänkte låta sig hunsas av sin nya ärmelintronande. Som tidigare hade tilldömt just Jolene botgöring av värsta slag. En sån oförskämdhet kunde givetvis inte tolereras och hade det inte heller. Också det var allmänt känt. Frågan hade varit ämnad att påminna Alvierin om att också hon var sårbar. Men den slanka kvinnan log bara sitt svala leende. Så länge salen förblev sådan den var nu kunde hon gå säker. Hon bläddrade bland pappren som hon höll i handen och tog fram ett av dem. Nej, moder. Ingenting har hörts från Teslin eller Jolene. Men att döma av de besked ni har fått hittills från regenterna runt om i världen. Leendet blev nästan roat. Allihop har satt sig i sinnet att pröva sina vingar för att se om ni är lika stark som er föregångare. Till och med Alvierin hade vett att inte uttala kvinnans sons namn högt i hennes närvaro. Vad hon sa var emellertid sant. Varenda kung och drottning och till och med en del adelsmän verkade undersöka gränserna för hennes makt. Hon måste statuera exempel. Alvierin kastade en blick på pappret och fortsatte. Däremot har det kommit bud från Ibordar, genom de grå. Hade hon betonat det sista ordet för att få det att svida ytterligare. Tydligen befinner sig Ninive Almer och Elaine Trakand där och utger sig för att vara fullvärdiga systrar, uppenbarligen med stöd från rebellernas beskickning till drottning Tylin. Det finns två till, ej identifierade, som kanske gör samma sak. Listorna över vilka som anslutit sig till rebellerna är ofullständiga. Eller så är de bara följeslagare till de båda andra. De grå vet inte säkert. Varför i ljusets namn skulle de vara i Ibordar, sa Elaida avfärdande. Det skulle Teslin tveklöst ha sänt bud om ifall det stämde. Det måste vara de grå som börjar vidarebefordra lösa rykten. Enligt Tarna är de hos rebellerna i Shalidar. Tarna Fair hade dessutom rapporterat att Juan Sange befann sig där. Och Logan Ablar som spred rykten så hiskliga att ingen röd syster ville sänka sig att ens erkänna deras existens, än mindre förneka dem. Kvinnan Sange hade ett finger med i spelet, säkert som att solen gick upp i öster. Varför kunde hon inte bara ha krälat iväg någonstans där man inte behövde se henne och dött som andra släkta kvinnor? Hon fick anstränga sig för att inte dra djupt efter andan. Logan kunde hon låta hänga i all tysthet så snart hon tagit hand om rebellerna. Större delen av världen trodde att han redan var död sedan länge. Hans smutsiga förtal av röda Aja, påståendet att de hade gjort honom till falsk drake, skulle dö med honom. När rebellerna var kuvade skulle hon kunna förmå kvinnan Sange att överlämna uppgifterna om den ämelintronandes kunskapare. Och tala om vilka de förrädare var som hjälpt henne att fly. Hon närde en fåfäng förhoppning om att Alvierin skulle finnas bland dem. Jag har svårt att föreställa mig att den där jäntan Almer skulle springa iväg till Ibordar och påstå sig vara HD, och än mindre Elaine. Kan du det? Ni har uttalat en befallning om att Elaine måste hittas, moder. Det var lika viktigt som att sätta koppel på Althor, sa ni. När hon var i Shalidar där, mitt bland 300 rebeller, var det omöjligt att göra någonting. Men i Terrasin-palatset kan hon inte vara lika skyddad. Jag har ingen tid till övers för skvaller och lösa rykten. Elaine bet föraktfullt av varje ord. Visste Alvierin mer än hon borde veta, med tanke på att hon nämnde kopplandet av Althor. Jag föreslår att du läser igenom Tarnas rapport en gång till och sen frågar dig om ens rebeller skulle tillåta antagna att låtsas vara värdiga och bära sjalen. Alvierin väntade med synbart tålamod på att hon skulle tala färdigt. Tittade sen åter bland sina papper och tog fram ytterligare 4 ark. De grås kunskapare skickade teckningar, sa hon förbindligt och räckte fram pappren. Han är inte någon konstnär, men man känner igen Elaine och Ninive. Elaida tog inte emot pappren och efter ett tag stoppade Alvierin in dem under de andra. Elaida kände sina kinder färgas av vrede och förlägenhet. Alvierin hade medvetet styrt in henne på det här spåret genom att inte visa teckningarna från början. Hon sa ingenting om det. Det skulle ha varit ännu pinsammare. Men hennes röst var kall när hon slutligen tog till orda. Jag vill ha dem gripna och förda till mig. Frånvaron av nyfikenhet i Alvierins blick fick Elida att än en gång undra hur mycket kvinnan visste som hon inte borde veta. Flickan Almer skulle mycket väl kunna använda som hållhake på Althor eftersom de kom från samma by. Det visste alla systrar, liksom att Elaine var tronens dotter av Andor och att hennes mor var död. De vaga rykten som florerade om Morgase och vitrockarna var rena struntet. Hon skulle aldrig ha vänt sig till ljusets söner för att få hjälp. Nej, hon var död utan att ens ha lämnat ett lik efter sig. Och Elaine skulle bli drottning. Om det gick att dra henne ur rebellernas grepp innan de andoranska adelhusen satte Jaelin på lejontronen istället. Däremot var det inte lika allmänt känt vad som gjorde Elaine viktigare än någon annan adelsdam som kunde göra anspråk på tronen. Bortsett från det faktum att hon en dag skulle bli Eishede, det vill säga. Elida drabbades ibland av förebådan, en gåva som många hade trott var förlorad innan hon visade sig ha den. Och en gång för länge sedan hade hon förebådat att det var Andros kungahus som ägde nyckeln till en seger i sista striden. För mer än 25 år sedan, så snart det stod klart att Morgase var den som skulle vinna den då pågående tronföljdstvisten, hade Elida knutit sina band till den unga flicka som hon var då. Vilken avgörande roll Elaine skulle spela visste inte Elida. Men förebådan ljög aldrig. Ibland hatade hon nästan sin gåva. Hon avskydde sånt som hon inte kunde kontrollera. Jag vill ha dem alla fyra, Alvierin. De båda andra var säkerligen betydelselösa, men hon tänkte inte ta några risker. Skicka omedelbart min befallning till Tashlin. Meddela henne och Jolene att om de underlåter att skicka rapporter även i fortsättningen så kommer de att önska att de aldrig blivit födda. Och ta med upplysningarna från kvinnan Makura. Det sista fick henne att göra en sur grimas. Namnet fick även Alvierin att skruva besvärat på sig. Och det var inte att undra på. Vilken syster som helst kunde bli illa till mods av tanken på Ronda Makuras otäcka lilla brygd. Gaffelrot var inte dödande. Åtminstone vaknade man igen om man druckit tillräckligt mycket för att somna. Men ett te som bedövade en kvinnas förmåga att leda kraften framstod som ett alltför uppenbart hot mot alla Eishedir. Det var skada att informationen inte hade kommit innan Galina lämnade Tarvalon. Om roten hade samma verkan på män som på kvinnor skulle den ha kunnat underlätta hennes uppgift avsevärt. Alvierins besvärade uttryck varade bara ett ögonblick. Sen var hon åter idel självbehärskning, lika orubblig som en mur av is. Som ni behagar, moder. Jag är viss om att de är ivriga att lyda. Vilket de naturligtvis också bör vara. Irritationen drog genom Elida som en löpeld över en torr äng. Världens öde vilade i hennes händer och ständigt var hon nära att snubbla över futtigheter som sköt upp framför hennes fötter. Det var illa nog att behöva bekymra sig om rebeller och bångstyriga regenter. Men därtill var det allt för många av salens företrädare som fortfarande muttrade bakom ryggen på henne. Bördig jord för Alvierin att så sina frön i. Bara sex av dem gick fogligt i Elidas ledband och hon misstänkte att minst lika många lyssnade noga på vad Alvierin hade att säga innan de avgav sina röster. Helt klart var att ingenting av verklig vikt godkändes av salen såvida inte Alvierin samtyckte. Inte så att hon öppet visade sitt samtycke. Nej, ytligt sett verkade hon inte ha ett uns mer inflytande än vad som rätteligen tillkom krönikornas väktarinna. Men om Alvierin skulle motsätta sig någonting? Än så länge hade det åtminstone inte gått så långt att de förkastat något av Elidas dekret. De nöjde sig med att dra ut på processen så att hennes idéer hann själv dö. Sannoliken en ynklig sak att glädjas över. Det fanns exempel på ämelintronande som inte varit stort mer än marionetter när väl salen fått smak på att avslå deras förslag. Hon knöt händerna, varvid ett tunt knaster hördes från pappersremsan. Ringen är satt i tjurens nos. Alvierin var lika oberörd och samlad som en marmorstaty, men Elaida brydde sig inte längre om det. Fåraherden var på väg till henne. Hon skulle krossa rebellerna och kväsa salen, få Alvierin på knä och tvinga alla egensinniga regenter till lydnad. Från Ternobia av Salde, som hade tagit sin tillflykt till hemlig ort för att undvika Elaidas sändebud, till Matteo Stefanos av Ilien, som än en gång försökte spela med på alla sidor samtidigt, försökte hålla sig väl med henne och vitrockarna, och för allt vad hon visste, Althor också. Hon skulle sätta Elaine på Andrors tron utan att hennes bror kunde blanda sig i. Och flickan skulle vara fullt på det klara med vem som satt henne där. Efter en kort tid i tornet skulle hon vara som vax, redo att formas av Elaidas händer. Jag vill att de där männen utrotas, Alvierin. Hon behövde inte precisera vem hon menade. Halva tornet pratade inte om annat än de där männen i deras svarta torn. Och andra hälften stod i vrårna och viskade om samma sak. Det har kommit oroande rapporter, moder. Alvierin bläddrade bland pappren igen, men Elaida misstänkte att det bara var för att ha någonting att göra. Hon plockade inte ut några fler ark, och även om inget annat bragte kvinnan ur fattningen, så måste vederstyggligheterna utanför Caimlin göra det. Ännu fler rykten. Tror du på skrönorna om alla de tusenden som flockas i Caimlin för att hörsamma den där skändliga amnestin? Det var en av de saker Althor gjort sig skyldig till, och inte den obetydligaste, men likväl knappt något skäl för oro. Svarta tornet var bara en avskrädeshög som måste städas bort innan Elaine skulle krönas i Caimlin. Givetvis inte, moder, men... Chauvin får bli ledare. Detta är en uppgift som rättligen tillkommer de röda. Chauvin Gachal hade varit borta från tornet i 15 år innan Elaida kallade hem henne. Lirin och Chusama, de båda andra röda företrädare som hade avsagt sig sina poster och frivilligt dragit sig tillbaka vid samma tillfälle, var nu nervösa kvinnor med irrande blick. Men till skillnad från dem hade Chauvin bara härdats under sin ensliga exil. Hon ska ha med sig en styrka på 50 systrar. Det kunde inte finnas mer än 2 eller 3 män i detta svarta torn som verkligen kunde leda kraften. Det var Elaida övertygad om. 50 systrar skulle enkelt kunna övermanna dem. Däremot måste man ta hänsyn till alla andra. Lycksökare, medlöpare, dårar fulla av fåfängt hopp och förryckta planer. Och hon ska ta med sig 200 man ur gardet. Är ni säker på att det är vist? De tusentals män som ryktena talar om finns självfallet inte. Men en av de grönas kunskapare i Caimlin hävdar att det finns över 400 i detta svarta torn. En kar med huvudet på skaft. Han räknade tydligen vagnarna som forslar förnödenheter dit från staden. Och ni är medveten om rykten om att Mashrim Tame är där. Elaida fick kämpa för att inte visa sin förbittring och lyckades med knapp nöd. Hon hade utfärdat ett förbud mot att nämna Tame vid namn, och det var sannoliken bittert att hon inte vågade ställa Alvierin till svars för hennes förseelse. Kvinnan såg henne rakt i ögonen. Frånvaron av ens ett pliktskyldigast moder var smärtsamt uppenbar. Och att drista sig att fråga om hennes handlingar var visa. Hon var den ämelintronande. Inte någon främsta bland likar, utan den ämelintronande. Hon öppnade det största av skrinen på bordet och såg ner bland de elfenbensfiguriner som låg där på ett underlag av grå sammet. Många gånger räckte det att syssla lite med samlingen för att hon skulle återfå sin fattning. Men framförallt visade det besökare deras rätta plats när hon ägnade större uppmärksamhet åt sina miniatyrer än åt vad de hade att säga. Först fingrade hon på en konstfärdigt snidad katt med ett mjukt uttryck över den smidiga kroppen. Sen på en kvinna med invecklad klädnad och ett besynligt litet djur på ena axeln. Någonting som måste härröra från snidarens egen fantasi och nästan såg ut som en liten pälsklädd människa. Till sist valde hon emellertid ut en fisk som var så utsökt välsnidad att dess graciösa kropp nästan såg verklig ut, trots det åldrade elfenbenets gula färg. De må vara 400, Elvierin, men bara ofarligt patrask. Hon kände sig redan lugnare, för Elvierins läppar hade smalnat. Visserligen bara en aning, men Elida njöt av minsta spricka i kvinnans fasad. Om de nu är så många. Det är fullständigt befängt att tro att mer än en eller två kan leda kraften. På sin höjd. På 10 år har vi bara hittat 6 män som ägt den förmågan. Och bara 24 om man räknar de senaste 20 åren. Och du vet hur vi sökt land och rike kring. Vad beträffar Tame? Namnet fick det att svida på hennes tunga. Han var den enda falske drake som lyckats fly från att stillas efter att ha kommit till Aeshedenas våld. Det var inte någonting som hon ville se i krönikorna under sin regeringstid. Sannligen inte innan hon beslutat hur det skulle nedtecknas. För närvarande nådde tornets krönikor inte längre än till tiden för hans tillfångatagande. Hon strök med tummen över elfenbensfjällen. Han är död, Elvierin. Annars skulle han låtit höra tala om sig för länge sedan. Han är inte i Althors tjänst. Kan du föreställa dig att han, efter att ha påstått sig vara draken återfödd, skulle nöja sig med att tjäna draken återfödd? Kan du föreställa dig att han skulle kunna vistas i Caimlin utan att Davran Bashir åtminstone försökte döda honom? Tummens rörelser över den snidade fiskkroppen blev hetsigare när hon drog sig till minnes att Saldays generalmarskalk befann sig i Caimlin och tog order av Althor. Vad hade Chernobia egentligen i kikaren? Dessa tankar behöll emellertid Elida för sig själv och visade upp ett ansikte lika oberört som hos någon av hennes miniatyrer. 24 är ett tal som är farligt att uttala högt, sa Elvierin med olycksbådande lugn. Lika farligt som 2000. I krönikorna är endast 16 upptecknade. Det sista vi behöver nu är att de åren ska komma på tal igen. Eller att systrar som bara vet vad de blivit undervisade om ska bli varse sanningen. Till och med de som ni kallat tillbaka förstår att tiga. Elida anlade en förbryllad min. Så vitt hon visste hade Elvierin inte känt till sanningen om de år hon nämnde förrän hon blivit utsedd till krönikornas väktarinna. Men hennes egen kännedom om dem hade en mer personlig bakgrund. Fast det kunde Elvierin inte veta. Åtminstone inte med säkerhet. Dotter, vad som än må komma fram så hyser inte jag någon fruktan. Vem skulle utdöma ett straff över mig och på vilka grunder? Det var en elegant balansgång mellan sanning och osanning. Men kvinnan lät sig uppenbarligen inte imponeras. Krönikorna nämner ett flertal olika ärmelintronande som straffats offentligen. För det mesta av dunkla skäl. Men jag har alltid funnit det för rimligt att det är just så som en ärmelintronande skulle välja att låta nedteckna det om hon fann sig stå utan annat val än att... Elida slog handflatan i bordet. Nog, dotter. Jag är tornets slag. Det som varit fördolt ska så förbli. Av samma orsak som det har varit det i 20 år. För Vita tornets bästa. Det var först när hon avslutat meningen som hon kände smärtan i handen. Och när hon lyfte den låg fisken där bruten i två delar. Hur gammal hade den varit? 500 år? 1000? Hon var nära att darra av raseri. Ett raseri som grumlade hennes röst. Towain ska leda 50 systrar och 200 soldater ur torngardet till Caimlin. Till detta så kallade svarta torn. Varje man med förmågan att leda kraften som de finner ska de stilla och sedan hänga tillsammans med så många av de andra som de kan gripa levande. Det är brott mot tornets lagar som detta innebar fick inte ens Alvierin att blinka. Elaida hade talat sanning, så som hon avsåg att sanningen skulle se ut. I den här frågan, liksom alla andra, var hon tornets lag. Låt dem hänga upp de döda också för den delen. Låt dem tjäna som en varning för varje man som ens tänker på att vidröra urkällan. Säg till Towain att komma till mig. Jag vill höra hennes plan. Det ska bli som ni befaller, moder. Kvinnans röst var lika sval och samlad som hennes anledsdrag. Fast om ni tillåter det undrar jag om ni kanske skulle vilja överväga att inte sända bort så många systrar från tornet. Tydligen har rebellerna inte funnit ert erbjudande till fyllest. De är inte längre i Shalidar. De är på marsch. Rapporterna kommer från Altara, men vid det här laget måste de vara i Murrundi. Och de har valt sig en ärmelintronande. Hon ögnade igenom det översta av pappren i sin trave som om hon sökte efter namnet. Egwene Alvear, tycks det. Att Alvearin hade sparat detta, den viktigaste nyheten av allihop tills nu, borde ha fått Elaida att explodera av raseri. Istället kastade hon huvudet bakåt och skrattade. Det var endast hennes fasta grepp om sin värdighet som undanhöll henne att slå sig för knäna. Alvearins förbluffade uppsyn fick henne att skratta än mer, så mycket att hon fick torka tårar ur ögonen. Ser du det inte, sa hon, när hon åter förmådde prata. Det är tur att du är väktarinna, Alvearin, inte företrädare i salen. Så blind som du är skulle det inte dröja en månad förrän de andra hade satt dig i ett skåp och bara tog fram dig när de behövde din röst. Jag ser tillräckligt, moder. Det fanns ingen hetta i Alvearins röst. Snarare borde den ha fått rummets väggar att täckas av frost. Jag ser 300 upproriska Ishidir, kanske fler, på marsch mot Tarallon med en här under ledning av Gareth Bryn, känd som en briljant härförare. Om man bortser från de mer befängda rapporterna, räknar denna här minst 20 000 man. Och med Bryn som anförare kommer den att växa sig större för varje samhälle den passerar. Naturligtvis påstår jag inte att de skulle ha något hopp om att kunna inta staden. Men det är ändå knappast någonting att skratta åt. Generalkapten Chubain borde få order att öka rekryteringen till torngardet. Elaida kastade en misslynt blick på den trasiga elfenbensfisken. Sen reste hon sig upp och gick med avmätta steg bort till det närmaste fönstret där hon ställde sig med ryggen mot Alvearin. Åsynen av palatsbygget sköljde bort den bittra smaken ur hennes mun, hjälpt av pappersremsan som hon fortfarande höll i sin knutna hand. Hon log ner mot sitt blivande palats. 300 rebeller förvisso, men du borde läsa Törnas redogörelse en gång till. Åtminstone 100 är redan på vippen att lämna dem. Hon hyste ett visst förtroende för Törna, en röd syster som inte hade något i övers för dumheter. Och Törna sa att rebellerna var synnerligen nervösa. Uppskrämda får som längtade efter en herde, sa hon. Visserligen var hon vildbrukare, men likväl en förnuftig kvinna. Törna borde snart komma tillbaka och kunna avge en fullständig rapport. Inte för att det behövdes. Elaidas planer var redan i färd med att sättas i verket bland rebellerna. Men det var hennes hemlighet. Törna har alltid trott sig kunna få folk att göra sånt som de helt uppenbart aldrig skulle göra. Det gick att skönja en menande ton i detta. Elida valde att låta det passera. Hon var tvungen att låta allt för mycket passera från Alvierins sida. Men det skulle komma en dag då det var slut med den saken. Snart. Vad deras här beträffar, dotter, så säger hon att den uppgår till på sin höjd 2 eller 3 000 man. Om de haft fler skulle de ha sett till att hon fick se dem, bara för att skrämma oss. Elidas uppfattning om kunskapare var att de alltid överdrev för att få den information de lämnade att framstå som värdefullare. De enda som helt gick att lita på var andra systrar, åtminstone röda systrar, en del av dem. Men det skulle inte bekomma mig om de så var 20 000, eller 50, eller 100. Har du inte minsta aning om varför? När hon vände sig mot Alvierin var kvinnan en fullständigt lugn och samlad min som en mask över sin blinda okunnighet. Du förefaller vara bekant med alla tornets lagar. Vilket är det straff som tilldöms rebeller? Före ledarens del, svarade Alvierin sakta, släckning. Hennes panna rynkades en aning och kjolen rörde sig knappt märkbart när hon flyttade fötterna. Bra, till och med en antagen visste det och nu kunde Alvierin inte begripa varför Elida frågade. Utmärkt. Och detsamma för många av de andra också. Kanske. Även ledarna skulle kunna undgå detta öde, åtminstone de flesta, om de kapitulerade under passande former. Det minsta straff som lagen föreskrev var offentlig aga i stora salen inför en samlad skara systrar, följt av strafftjänstgöring i minst 1 år och 1 dag. Däremot fanns det ingenting som sa att straffet måste avtjänas i en följd. Blev det istället 1 månad här och 1 månad där skulle de fortfarande kunna få sona sitt brott om 10 år, vilket skulle tjäna som en ständig påminnelse om vad som drabbade den som satte sig upp mot henne. En del skulle naturligtvis bli släkta, däribland Shariam och några av förgrundsfigurerna i deras så kallade sal. Men bara så många att resten inte skulle våga sig på fler felsteg. Inte så många att tornet försvagades. Vita tornet måste vara starkt och enat, och helt i hennes grepp. Av de brott som de gjort sig skyldiga till är det endast ett som kräver släckning. Alvierin öppnade munnen. Det hade förekommit uppror tidigare, men för så länge sedan och så väl begravda att få systrar ens kände till dem. Krönikorna teg om dem och listorna över släkta och avrättade Eishadir var tillgängliga endast för den ämelintronande väktarinnan, salens företrädare och de bibliotekarier som hade hand om dem. Elida lät inte Alvierin komma till tals. En kvinna som falskligen ikläder sig den ämelintronandes ämbete måste släckas. Om rebellerna hade trott sig om någon möjlighet att lyckas skulle Shariam ha varit deras ämelintronande. Eller Lilaine, Karlinaya eller någon av de andra. Törna rapporterade att Romanda Kashin hade sällat sig till rebellerna efter en lång tids liv i avskildhet. Romanda skulle utan tvekan ha gripit stålan med bägge händerna om hon sett skuggan av en chans. Istället har de valt en antagen. Elida skakade roat på huvudet med ett skevt leende. Vartenda ord som lagen hade att säga angående hur en kvinna valdes till ämelintronande kunde hon citera ur minnet. Hon hade ju faktiskt själv haft god nytta av denna kunskap och visste att det ingenstans krävdes att kvinnan i fråga skulle vara fullvärdig syster. Detta var så självklart att de som formulerat lagen aldrig uttryckligen nämnde det. Och genom denna spricka hade rebellerna ålat sig. De vet att de för en hopplös sak, Alvierin. De tänker komma och skramla med vapnen, försöka utverka någon form av garanti mot att själva bli straffade och sen överlämna flickan som ett offer. Vilket var synd. Flickan Alvier skulle ha kunnat tjäna som hållhake på Althor. Och när hon hade nått sin fulla förmåga i att nyttja kraften skulle hon ha blivit den mäktigaste Eishadir som levat på minst 1000 år. Syn och skam. En här ledd av Gareth Bryne är inte vad jag tänker på som tomt vapenskrammel, Det kommer att ta dem 5 eller 6 månader att nå Tarvalon. På den tiden skulle generalkapten Chubain kunna utöka gardens styrkorna. Deras här, fnös Elida. Alvierin var sannligen en narr. Bakom den svala fasaden dolde sig en ängslig hare. Snart skulle hon förmodligen börja pladdra om det kvinnan Sarns sagt att de förlorade var fria. Visserligen kände hon inte till Elidas hemlighet, men inte desto mindre. Bönder med spjut, slaktare med bågar och ridande skräddare. Och de har hela långa vägen på sig att fundera över skinande murarna som höll stånd mot självaste Arthur Hökvinge. Nej, inte en hare, en vessla. Nåväl, förr eller senare skulle Elida se till att få sin mantel brämad med vässleskinn. Ljuset giva att det blev förr. För varje steg på marschen kommer herren att förlora en man, om inte 10. Det skulle inte förvåna mig om våra rebeller bara har sina väktare kvar när de väl kommer fram. Allt för många människor kände till splittringen i tornet. När upproret väl trampats ned kunde man emellertid få allt sammans att framstå som en fint. Kanske en del i ansträngningarna för att få kontroll över Althor. Det skulle kräva åratal av hårt arbete och ta flera generationer för minnet att blekna. Det skulle varenda en av rebellerna få plikta för, på knä. Elida knöt handen som om hon redan hade strupgrepp på alla rebellerna. Eller på Alvierin. Jag tänker knäcka dem, dotter. De kommer att spricka som ruttna meloner. Hennes hemlighet gjorde att hon kunde vara säker. Hur många bönder och skräddare först Brynen lyckades behålla. Men Alvierin kunde gärna få tro vad hon ville. Plötsligt greps hon av förebådan och fylldes av en visshet om saker som hon inte kunde se. En visshet lika stor som om allt sammans legat utbrett för hennes syn. Hon kunde ha gått i blindo ut för ett stup med denna visshet som enda ledning. Vita tornet kommer åter att stå enat, bortsett från sånt avskrap som rensats ut. Enat och starkare än någonsin. Randall Thor kommer att stå inför den ärmelintronande och känna hennes vrede. Svarta tornet kommer att splittras i eld och blod och systrar kommer att beträda dess mark. Detta förebådar jag. Som vanligt var hon helt tagen efter sin förebådan, darrad och flämtad efter luft. Hon tvingade sig att stå rak och stilla, förmådde sig att ta långsamma andetag. Hon lät aldrig någon se svaghet hos henne. Men Alvierin, hon stod där med vitt uppspärrade ögon och gapande mun som om hon glömt vad hon tänkt säga. Ett papper gled ner från bunten i hennes hand och hann nästan nå golvet innan hon fångade upp det. Detta återgav henne fattningen. På ett ögonblick hade hon återvunnit sin orubbliga mask, sinnebilden för en HDs behärskade lugn. Men det rådde inga tvivel om att hennes grundvalar rubbats. Utmärkt. Sannoliken utmärkt. Hon kunde gärna få tugga på den oundvikliga vissheten i Elidas seger. Tugga på den och knäcka sina tänder. Elida tog ett djupt andetag och satte sig ner bakom skrivbordet igen. Hon la den trasiga elfenbensfisken åt sidan där hon slapp se den. Det var dags för henne att dra nytta av segern. Det finns arbete att utföra idag, dotter. Det första meddelandet ska skickas till hennes nåd Caroline Damodred. Elida la fram sina planer. Hon förklarade mer om sånt som Alvierin redan visste och avslöjade vissa saker som hon inte kände till. Den ärmelintronande måste nämligen arbeta genom sin väktarinna, hur mycket hon än avskydde kvinnan i fråga. Det beredde henne nöje att betrakta Alvierins ögon, se hur hon undrade hur mycket mer det fanns som hon fortfarande inte visste. Medan Elida befallde, delegerade och fördelade världen mellan Arryth-havet och världsryggen spelade emellertid hela tiden bilden av unge Althor för hennes inre syn. En Althor som var på väg till henne som en fjättrad björn för att lära sig dansa för att få sin middag. Krönikorna kunde knappast redogöra för det året då sista striden utkämpades utan att nämna draken återfött. Men hon visste att ett namn skulle stå skrivet i större stil än alla andra. Elaida do Averyny Arroan, yngsta dotter i en obetydlig adelsfamilj i norra Marandy, skulle gå till historien som den största och mäktigaste ämelintronande som någonsin existerat. Den mäktigaste kvinnan i hela världshistorien. Kvinnan som räddade mänskligheten.